En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det sägs att när Gud stänger en dörr öppnar han ett fönster. Sverigedemokraternas frälsare heter Ebba Busch och i hennes kyrka finns det inga lås kvar. Vägen till regeringssamarbete mellan KD och SD är nu omsorgsfullt krattad. Så frågan är, när ansluter L och M? Vad blir väljarnas dom? Och vem blir överstepräst när samfunden ska enas? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, jag heter Olivia Svensson och i studion den här veckan finns My Råväder, inrikespolitisk kommentator.
Hej.
Och vilken glädje.
Jag har mycket glädje idag. Hoppas det kommer att skina igenom lite senare då.
Och Fredrik Björkman, politikreporter.
Hallå där.
Hej. Hej. Vi har haft lite teknikstrul här, men vi samlar oss kan man väl säga. Ja. Det är väl ingen som har missat att USAs president åter heter Donald Trump. Och hur det kommer att påverka Sverige och svensk inrikespolitik återstår ju att se. Men det finns andra poddar där Trumps återkomst dissekeras in i minsta detalj. Så vi går istället direkt till en annan man, till följetongen kring Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm. Och den följetongen bara liksom fortsätter och fortsätter att ge. Inte nog med att han har slarvat runt med viktiga dokument, glömt grejer och hållit på. I dagarna så kunde du, Fredrik, och vår kollega Olof avslöja att Landerholm har också slarvat med sin redovisning. Det handlar om tjänsteresor och därmed om skattebetalarnas pengar. Vad handlar det här om, Fredrik?
Ja, men Henrik Landerholm då, säkerhetsrådgivaren, har gjort runt 40 resor i tjänsten, säger han. Och varav då nästan en fjärdedel, 9 stycken, har gått till just Berlin, då, tyska huvudstaden. Och där bodde hans särbo, som nu är hans sambo även då. Och i 2 av de här fallen så har Henrik Landerholm fått löneavdrag. Men det här skedde ju först efter att då jag och Olof granskade och började ställa frågor om resorna.
Mm-hmm.
Då blev det så.
Mm.
Och sen,
klassiker.
Ja, sen har Henrik Landerholm också haft ett upplägg vid 2 tillfällen då när han har förlagt möten i slutet av veckorna, och så har han tillbringat helgerna i Berlin och sen rest hem vid helgens slut. Det dock, ska sägas, enligt med regeringskansliets regler då. Men han har haft anledning att privat vistas i Berlin. Och sen när parten då flyttade till Sverige förra sommaren så upphör de här frekventa resorna som det har varit då till Berlin. Han var nyligen där med statsministern, men då hade det gått ganska lång tid sedan han senast var där då efter att parten flyttade till Sverige. Jag bör säga också att Henrik Landerholm skriver till oss att, citat, jag har vid flera tillfällen haft angelägna tjänsteärenden i Berlin som räknats som tjänsteresor. I vissa fall har reglerna om tjänsteresor inneburit att regeringskansliet stått för kostnader, och i andra fall har jag behövt stå för kostnader själv, slutcitat. Så att det är väl det som har skett. Sen bör också nämnas att vi såg att när han hade sitt tidigare jobb, då var han ju generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar, då förlade han tjänsteresor till Berlin också. Det var bland annat ett ledningsmöte som var där. Oklart varför man just samlades i Berlin för att ha ett ledningsmöte för en svensk myndighet. Så att det var också under den här tiden då som den här partnern befann sig i Berlin.
Han har också gjort en sak som jag tycker är väldigt spännande, och det är att alla som reser i Europa vet ju att om man ska resa via Tyskland så kanske inte Berlin är navet för där du byter flyg. Förutom för Henrik Landerholm. Det är liksom Frankfurt eller Düsseldorf flygplatser som är de stora naven om du ska resa vidare någonstans, om du kommer från Stockholm och ska resa vidare ut i Europa eller världen. Förutom Henrik Landerholm som har haft Berlin som sin huvudsakliga liksom bytesflygplats.
Det har varit ett nära samarbete med hans motsvarighet hos Olaf Scholz. Alltså säkerhetsrådgivaren då för förbundskanslern. Så att det har varit många möten där, och sen så har det varit även privat då.
Och hur har folk reagerat på det här då?
Mailkorgen vittnar om en frustration förstås i att man upplever att det finns en respektlöshet inför regleringar. Och liksom, det är ganska många som skriver att han tjänar väl ganska mycket pengar. Där har man rätt, när han tillträdde så är det 110 000 kronor i månaden. Det har ju utvecklats sedan dess. Varför då göra på det här viset där man har låtit skattebetalarna stå för kostnaden tills det att man blir påkommen? Så den frustrationen finns naturligtvis. Man kommer tillbaka till den här, personer med höga titlar, de gör vad fan de vill, medan vi andra måste följa regler. Så den frustrationen finns definitivt.
Och sen finns det också en frustration inne i Moderaterna, om jag har förstått saken rätt.
Ja, alltså ledande personer som vi pratat med vittnar ju om rejäl irritation, och man ser det här som klantigheter. Den här DN-granskningen som gjordes också visade ju på slarv då med hemliga dokument, och han glömde sin mobiltelefon då på Ungerns ambassad mitt under brinnande NATO-process. Så att det här med klantighet nämns ofta hos personer inom partiet. Och sen också det här med som Ekot kunde berätta, att man har alltså budat en anteckningsbok som man glömde hos Sveriges Radio med en helt vanlig taxi till ett café någonstans, som ju kanske då vittnar också om en slags valhänthet kring viktiga dokument. Och man vet ju inte vad som stod i den där, det ska sägas, men det är trots allt hans anteckningsbok. Så att inom partiet så menar då en hel del som vi har pratat med att det här är ju pinsamt, och just att det i stor utsträckning också färgar över på statsministern, i och med att han har handplockat Henrik Landerholm till sin närmsta medarbetare och därmed gått i god för honom.
Och just den här lite speciella omständigheten att det inte bara är så att han har handplockat vem som helst, utan också sin barndomsvän, sin vän sedan många decennier tillbaka, My. Alltså, det är ju ganska många slarverier nu, medvetna eller omedvetna. Man får ju hoppas att det är helt omedvetna slarverier. Men hur allvarligt är alla de här grejerna sammantaget?
Det är ju allvarligt, precis som Fredrik är inne på här, så är ju det här en utnämning som har varit kontroversiell, alltså från första början, och inom Moderaterna har man ju varit irriterade på den här utnämningen egentligen sedan första dagen. Och sen så har man gjort sig lite lustig över honom under den här tiden som han slarvat med hemliga dokument. Det är ju väldigt allvarligt, men man har tyckt att det är så här, han har gått och liksom bara lagt hemliga papper på olika ställen. Men nu när det börjar växa så tror jag att den här frustrationen kommer att gå över till någonting, alltså, allvarligare egentligen. Och det är ju att man behöver se över hur partiet hanterar det här med att premiera vänner, bekanta, kontakter sedan tidigare. Det som är väldigt speciellt med det här, det är ju att, förutom då att han är Ulf Kristerssons vän, det är ju att man har försökt hitta något sätt att få kunna anställa honom i regeringskansliet utan att det här med vänskapsbanden skulle bli ett problem. Och då har man valt att göra den här rollen till en opolitisk tjänstemannaroll. Men nu sitter de ju i en situation där de liksom inte vet hur de ska hantera det. Det är ju inte Ulf Kristersson då som kan, alltså man kan inte avsätta honom som man avsätter andra politiker. Typ förtroendet är förbrukat, du får gå. För förtroendet, det blir det väldigt omständigt här, men förtroendet för en politiker ser ju annorlunda ut än för en tjänsteman. En tjänsteman har ju regler att förhålla sig till, och bryter man mot reglerna, då kan man kanske inte ha sitt jobb. Men för en politiker handlar det ju om mer än så. Och då är ju det här med att Landerholm liksom egentligen varken är opolitisk tjänsteman eller politisk tjänsteman, att han är någon slags vakuum här, gör det väldigt svårt att veta hur ansvarsutkrävningen ska se ut nu när man går vidare. Alla är egentligen missnöjda här. Ulf Kristersson sitter i en jättesvår sits, där han ju, precis som Fredrik sa, egentligen har gått i god för att han ska kunna anställa den här barndomsvännen och kunna säga att det handlar bara om meriter. Det handlar inte om någonting annat. Och nu står han inför ett vägskäl. Alltså hur, om det bara är meriter, hur tar man nästa steg då? Ska man då skydda den här personen eller ska man inte göra det? Och det är ju en väldigt komplicerad situation, och det är ju inte heller Ulf Kristersson som tar beslutet, eftersom det är ju liksom förvaltningen, myndigheten, regeringskansliet som nu har liksom makten över Landerholms anställning.
Ja, och den här ovissa positionen som man har, som du nämner, visas väldigt konkret när vi börjar titta på det här, därför att då hänvisar man våra frågor till regeringskansliets presstjänst som är opolitiskt tillsatta, medan när man vill få tag på någon som är politiskt tillsatt, annars så brukar man ju gå via ministerns pressfolk som ju är medlemmar i partiet eller partier. Så att man först då hänvisar till regeringskansliets opolitiska tjänstemän som jobbar med det, och när de sen då har gett vissa svar som har tagit ganska lång tid, så går man över och hanterar det ifrån statsministerns håll. Så det är verkligen någon slags limbo där som jag tror att, eller jag uppfattar att organisationen inte är helt nöjd med det.
Obs! Efter att vi hade spelat in det här snacket om Henrik Landerholm så kom beskedet att regeringskansliet nu ska utreda om han har begått fel med sina Berlinresor. Ibland, inte ofta, så sker saker som innebär ett helt nytt skifte. Kristdemokraterna fattade ett historiskt beslut i fredags i förra veckan, och det kan få stor betydelse för framtiden. Kristdemokraterna har ju tidigare tagit Sverigedemokraterna i hand och bjudit in dem i finvärmen, men nu kan man säga att hela famnen är öppen. Vad är det som har hänt?
Ja, men förra fredagen då så samlades Kristdemokraternas partifullmäktige digitalt och skulle fatta ett beslut om den valplan som man ska gå efter och arbeta ut efter i 2026 då, när man går till val då. Och i den nya valplanen så har man tagit bort tidigare skrivningar som satte hinder för att man skulle kunna bilda regering då med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Nu är det ju Sverigedemokraterna som naturligtvis är mest aktuellt förstås. Så det här innebär egentligen att Kristdemokraterna säger ja till en regering där Sverigedemokraterna sitter med.
Bra sammanfattat.
Tack.
My, du kallade det här beslutet då för vårterminens kanske minst överraskande nyhet. Men visst är det ändå kanske en av de viktigaste?
Ja, det är inte överraskande, men det är ju väldigt intressant att Kristdemokraterna har landat i nu att deras huvudsakliga uppgift är att sopa vägen för Sverigedemokraterna.
Det var inte så de själva formulerade det, eller hur?
Nej, men det är ju det som de gör. Och de har ju stått lite här och funderat över hur de ska hitta en position inom det här samarbetet. Och nu har man landat i att det här är den rollen man ska spela för att man inte ska bli obsolet. Så det är ju intressant. Och det kommer ju att skapa lite turbulens i den här högerhalvan nu, alltså med tanke på att det blir liksom press på Moderaterna och Liberalerna vad de ska göra sådär. Men på sikt så stärker ju det här, liksom det här högeralternativet, eftersom man skapar en tydlighet och en tydlig ny grund då för en regeringsbildning 2026. Så att där har ju Kristdemokraterna, jag tror, gjort analysen att det här kommer vara lättare för dem att komma ut med som en viktig uppgift än till exempel sjukvårdspolitiken.
Mm, vi återkommer till den här analysen, men man hade kanske kunnat tänka sig att någon form av strid hade utspelat sig på vägen till det här beslutet då i KDs partifullmäktige. Att det fanns någon som ställde sig upp i kyrkan och sa, vänta nu, är det den här vägen vi verkligen ska ta? Men så var inte fallet, Fredrik.
Nej, alla i princip stämde in i salmen om att det här ska ske. Det var väl en handfull, fick jag rapporterat till mig, som inte ville att det här skulle ske.
En handfull av?
70 drygt, om jag minns rätt.
Vad många de är.
Ja, precis.
Är de fler än sina väljare nu?
Det är inte längre ändå. Efter det här
alla
beslutet,
kristdemokrater
kanske
måste sitta i deras fullmäktige.
Precis. Nej, men så att det fanns visst motstånd då, men det var ju marginellt om man ska tro de rapporter som vi fick direkt efter omröstningen. Men det här är ju ett okontroversiellt beslut i Kristdemokraterna. Som vi var inne på, alltså, det här handlar om att göra rum för Sverigedemokraterna genom att då indirekt sätta press på Moderaterna och Liberalerna. Det är en återupprepning av vad Kristdemokraterna har gjort och ska vara. Alltså tidigare så hade man ju då köttbullelunchen. Man har banat väg för det här samarbetet som ju någonstans vi inte pratar om längre, men som en gång i tiden kallades för det konservativa blocket av Sverigedemokraterna. Det tycks ju verkligen ha blivit en verklighet nu när det blir så här cementerat.
Du nämnde den här köttbullelunchen då, alltså Ebba Busch och Jimmy Åkesson då, som käkade köttbullar ihop 2019. Och det var då det första steget mot ett samarbete. Varför är det alltid Kristdemokraterna då som agerar murbräcka? Du var inne på det, My. De har sett det som sin uppgift här. Det är så de ska skriva in sin plats i historieböckerna. De är liksom the segway för SD in i regeringen.
Ja, men det var ju
varför de?
Det var en väldigt intressant artikel med Ebba Busch i Svenska Dagbladet som Maggie Strömberg hade skrivit precis innan jul, där hon ju beskrev egentligen den här köttbullelunchen som en slump. Alltså det handlade om att få fokus bort från abortfrågan i en tid där det var det som man pratade om. Och det är en väldigt känslig fråga för Kristdemokraterna, man vill inte prata om det. Och då beskrev Ebba Busch sin strategi som det här, titta en älg, beskrev hon det som. Mm. Att man vill liksom få bort fokus från någonting annat genom att skapa någon slags skrammel.
Hon erkände det själv alltså.
Mm. Det är en mycket intressant artikel, jag tycker att man kan läsa den om man intresserar sig för Ebba Buschs strategier i politiken. Och efter det så såg man ju hur bra det gick och hur man kunde profitera på att säga att vi har varit de som har öppnat dörren. Och nu då inför valet 26 så har ju Kristdemokraterna det kämpigt och de har haft det länge. Och det handlar ju om att man känner att man liksom inte hittat en roll i den här borgerligheten. Det finns en oro för att man delar väljare med Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och varför ska man rösta på Kristdemokraterna då? Och det är ju en relevant fråga med tanke på hur dåligt det går för dem i opinionen. Så vad man skapar här är ju en roll som skulle kunna vara avgörande. Sen så skulle det vara bättre för dem om det fortfarande fanns viss tvetydighet i Liberalerna och det fanns en viss motvilja i Moderaterna. För då skulle man ju kunna säga att KD är garanten för att verkligen liksom pressa igenom en regeringsbildning med Sverigedemokraterna i regering. Och på det sättet liksom locka de här stödrösterna som de behöver. För att stödröster, det finns ju ändå en gräns för när man lägger stödröster på ett parti. Och de är så små nu och har varit så länge. De behöver någonting som gör att de är värda att lägga den där stödrösten på dem.
Men vi har ju tidigare pratat om att när KD närmar sig SD så kan det också finnas en risk att de här liksom, att de smälter ihop med SD då och därmed blir irrelevanta och därmed försvinner. Jag menar, Sverigedemokraterna är ju otroligt mycket större än KD är. Alltså, finns risken att de kan utplåna sig själva helt nu, Fredrik, med det här beslutet egentligen?
Nej, det tror jag inte, för det finns en intressant dynamik också mellan Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. En dag så är man bästa vänner, man gör rock'n'roll-tecken och går tillsammans och tycker att det är toppen.
Påminn mig inte om den bilden. Ja.
Andra dagar så beskyller Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna för att vara finborgare. Man skickar svansen på en hög representant, Alice Teodorescu-Måwe, i EU-parlamentsvalet.
Ja, det är inte länge sedan.
Nej, och där liksom gnisslade det ju ändå. Och Sverigedemokraterna har ett intresse av att upprätthålla den här fördämningen till de resterande tre partierna i Tidö-samarbetet. Som man då ofta talar om som finborgare och annat. Så att de skulle smälta samman har jag svårt att se. Däremot är du nog inne med på det du säger om att man skulle kunna hamna i skuggan och därmed kvävas. Det tror jag i sådana fall kanske är mer troligt.
Ja, för att även om då partifullmäktige var överens i fredag så undrar man ju, är det här ett beslut som väljarna tycker är det rätta? Så ser de med blida ögon på det här välkomnandet, My?
Kristdemokraternas väljare är ju inte negativt inställda till Sverigedemokraterna längre.
Nej.
Och det är ju också så att de delar väldigt många väljare. Det är ju det som varit i den här oron, att man ser att det finns en stor rörelse mellan de här partierna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Så vad man hoppas är väl mer att man ska kunna stoppa utflödet och också att sverigedemokratiska väljare, som ju är de mest lojala väljarna, så röstar man på SD, så röstar man väldigt sällan på något annat parti efter det. Det kanske kommer att förändra sig framåt med att de har blivit så stora och har så stora väljarkarer, men bara det här, det är liksom en gyllene enhörning för de andra partierna att kunna vinna tillbaka SD-röster. Och det är ju det som Kristdemokraterna verkligen hoppas kunna göra med alla dessa möjliga strategier som de håller på med. Det handlar om islamkritik, det handlar om att öppna för SD, det handlar om det här som har beskrivits lite skämtsamt som SD för tjejer, att Ebba Busch liksom ska kunna vara ett sånt alternativ. Så att det finns ju redan en stor strategi här från KD, och det här är en del av det, att vinna tillbaka väljare från Sverigedemokraterna.
Men vad ser du för risk med att ta det här steget? Om vi tänker, okej, hon ser fördelen, partiet ser fördelen, men vad finns det för uppenbar stor risk?
Egentligen så finns det ingen stor risk för Kristdemokraterna eftersom de ligger risigt till. Så det här är väl mer friskt vågat, hälften vunnet.
Sen är det intressant också hur relationen blir till liberalerna i det här. För det är de som är motpolen här, liberalerna och Sverigedemokraterna i det här samarbetet. Mm. Där när man pratar med kristdemokrater så är man ganska ensam om att men vi har nog mer gemensamt med Sverigedemokraterna än med liberalerna. Man pratar ju ofta om värderingar, som vi var inne på det här med islamkritiken. Man tycker sig finna sig ändå i retoriken som Sverigedemokraterna har. Och så ställer man frågan, eller de lägger alltid in sen brasklappen. Men i den ekonomiska politiken, då är vi närmare liberalerna. Den brukar läggas in, och där, det tror jag börjar luckras upp också. För att man ser på skattepolitiken som Sverigedemokraterna nu vill föra, den ekonomiska politiken generellt som ju har tagit en högersväng hos Sverigedemokraterna, så linjerar ju den också bättre med Kristdemokraterna. Så att även det här liksom ekonomiska kortet, att vi minsann kompisar inom Timrå, där får inte Sverigedemokraterna komma in. Nej. Det är nog borta snart.
Vi ska ta några röster faktiskt från KD själva här, för de har ju en ny valledare som heter Erik Nilsson, och han säger så här: vi sätter inte ultimatum. Vi försöker driva på för att ingå i en kommande regering. Vi har trivts väldigt bra där vi sitter idag. Men att hålla på med ultimatum som andra gör, det får andra göra. Vi skriver en valplan som handlar om Kristdemokraterna. Och ungdomsförbundet KDU är också nöjda. Deras förbundsordförande Louise Hammargren säger: vi tycker att detta är en viktig KDU-seger. Vi har länge tyckt att man ska kunna samarbeta och samtala med alla partier. Det är helt avgörande att sätta sakpolitiken före partifärg ifall man vill Sveriges bästa. Men jag tycker hennes formuleringar är lite intressant. Hon menar väl ändå sakpolitik före värderingsgrund då på något vis, eller? Nu var du inne lite grann på det här med hur de närmar sig varandra. Men de har ju verkligen en helt annan bakgrund, KD och SD. Det får man ju ändå säga.
Absolut, jag tror att det man syftar på här är ju värderingarna idag. Och sen så lyfter man upp värderingar från KDU-håll därför att det är viktigt för partiet att tala om värderingar. Det är ju ett av Ebba Buschs.
Men de sa ju inte värderingar, de sa att det är viktigt att sätta... avgörande att sätta sakpolitik före partifärg.
Ja,
men är inte det en konstig formulering?
Och det är nog en lämning efter de här djupa, djupa, djupa ärren som fortfarande finns inom de borgerliga partierna efter decemberöverenskommelsen. Mm. Alltså man vill inte låsa in sig i någonting som man sen inte, men inser att man inte kommer kunna hålla. Sen tror jag å andra sidan att det här med att vi går till val som bara Kristdemokraterna utan några ultimata krav, ja, det skulle förvåna mig mycket, 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 mycket stort om man inte gick gemensamt med någon typ av plan för Tidöpartierna om ett fortsatt samarbete. Så att hur fria man kommer vara, det måste jag ifrågasätta ändå.
Och då köttar vi oss in, tycker jag, i Tidö-samarbetet här. För Liberalerna, som vi nu har varit inne och tassat på, de ska ju ha, alltså de ska ju också fatta den här typen av beslut. De har ju också det här framför sig. Nu har liksom KD positionerat sig och visat sina kort. Men tror du att det ändå finns en möjlighet att Liberalerna, med tanke på det som KD har gjort, ändå blir mer positivt inställda till att släppa in SD i en regering? Eller är det fortsatt stängd dörr?
Nej, Kristdemokraternas beslut som fattades nu, det gör ingen stor skillnad. Det var väntat inom Liberalerna, och man gick ju också ut och beklagade sig över det. Och linjen är fortsatt, i min uppfattning, att man inte kommer att släppa fram Sverigedemokraterna i regering, eller sitta i en regering tillsammans med Sverigedemokraterna. Och det mandatet kommer ledningen att fortsatt ha i valrörelsen. Däremot kanske man skulle kunna tänka sig att man ändrar formerna för mandatet, vad som händer efter valet.
Alltså, hur menar du då?
Ja, men vilka möjligheter man får att helt enkelt sitta och förhandla, och vilka frågor man kan förhandla om, och i vilken mån då som Sverigedemokraterna kan få inflytande. Den frågan kan eventuellt bli mer öppen då efter valet. Men linjen att man skulle sitta eller släppa fram en SD-regering, det ser jag fortsatt som att det är det som håller.
Om vi går till Moderaterna då. Hur nära är regeringssamarbete med SD? Hur nära ligger det i siktet?
Jag tror inte att det är ett problem för Moderaterna. Problemet för Moderaterna är väl egentligen att man önskar att de var någonting annat, säger Demokraterna. Man hade ju hoppats att de skulle ändra sig under den här mandatperioden.
Att man kunde tämja dem. Som man...
Ja, mm. om man skulle se det som en maträtt. Till exempel, om jag skulle säga så här: jag hatar kummin, men jag kan ändå äta, det är en exempel taget i verkligheten, men jag kan ändå äta kummin om jag måste. Så om man ser det på det så ska man säga så här att det här är tre partier, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Där Kristdemokraterna har lärt sig äta kummin och tycker att det känns helt okej. Okay. Moderaterna tycker fortfarande att det är äckligt, men de kommer äta kummin om de måste. Medan Liberalerna fortfarande är de här bortskämda barnen som är så här, jag kommer absolut inte äta någonting med kummin. Men de kommer ändå hitta ett sätt att ta sig ur den här middagen utan att det kommer bli ett problem. Alltså de kommer ändå liksom ta sig runt det här på något sätt.
Tänk att allt kunde bli så tydligt med hjälp av en krydda. En ganska vanlig krydda också. Men
tyvärr,
okej.
För vanlig.
Ja, jag förstår hur du tänker. Jag förstår hur du tänker, men jag gillar kummin. Men alltså, men om man du säger att Moderaterna kommer alltså äta kummin.
Det kommer det de ju att göra. Och det enda skillnaden är väl egentligen att Ulf Kristersson kommer att behöva sluta säga det här stödja. Det är ju trevligt att alla vill sitta i regering och behöva vara lite tydligare istället med att ja, vi kommer att låta alla som vill sitta i en regering, för att om vi går till val med ett otydligt alternativ, då förlorar de det här försprånget som de har haft mot den andra sidan, där det då inte finns ett egentligen lättsamt och tydligt alternativ till en regering. Och det tycker de är ett övertag och de vill behålla det, så att de kommer att komma med besked om att det här kommer att bli en regeringsbildning när Sverigedemokraterna kommer att ingå, skulle jag säga.
Men man skulle kunna se det som att Ulf Kristersson har ju bakat bröd med kummin länge. För han har ju redan släppt in SD.
Precis, det är det. Och det doftar kummin, men de har inte riktigt satt tänderna i det än. Men de kommer att göra det.
Nej, men även Socialdemokraterna bakar ju bröd med kummin i. Med tanke på att de hela tiden pratar om SD-regeringen. Den där doften finns ju överallt nu.
Det är de som har köpt kumminen och levererat.
Ja, och de har ju
står du ens ut där i riksdagshuset?
Ja, men och sen har ju Magdalena Andersson sin egen koriander att förhålla sig till då. Alltså i Vänsterpartiet. Och det
sannoligen
är svagare, så att säga. Alltså Moderaterna gör hittills beräkningen att även om vi inte ger ett tydligt besked vad gäller regeringssamarbete med Sverigedemokraterna, utan vi håller den här linjen med att det är klart att alla vill sitta i regering. Vi får se. Så är beräkningen att det är ännu svagare fortfarande på vänsterkanten. Att
S där finns ju ingen är längre från koriandern än vad M är från kumminen.
Ja, absolut. Man plockar fortfarande bort den. Jag gillar koriander för att vill
jag
bara... Ja.
Jag gillar också koriander.
Jag tycker också det är lite tråkigt att du tog just koriander eftersom det också är min favoritkrydda.
Ni ser.
Så nu har du liksom förstört koriander för mig.
Kan vi inte prata lite mer om vad vi gillar respektive inte gillar för kryddor, så kan den här podden bli jättelång.
Det är väl ändå otroligt att tre personer som gillar koriander i samma rum. Det brukar ju ändå vara en minoritet.
Det var därför jag drog till.
Men okej, vad innebär det här för Sverigedemokraternas förhandlingsposition då framåt? Att de nu liksom krokar arm på det här viset med KD?
Jag tror mer att det är trevligt och att det inte egentligen förändra förhandlingspositionen. För att den har varit väldigt stark hela tiden. Så jag tror egentligen mer att det är så här, ja men nu behöver vi inte ha den här diskussionen mer. Så jag tror att det handlar ännu mer om att legitimera dem som parti egentligen än i själva förhandlingen. För där tror inte jag att det här kommer att spela så stor roll när de väl sitter ner med ett valresultat och de ska förhandla.
Ponera då att Sverigedemokraterna får sitta med i en regering. Vi hamnar där helt enkelt efter 2026. Murbräckan har lösgjort nya möjligheter. Motståndet faller på alla blåa kanter. Och då har SD plötsligt chans på ministerposter. Nu är vi där. Mm. Nu ska vi teckna den här bilden. Ge mig några tänkbara förslag, några kandidater. Vem blir det ena, vem blir det andra?
Jimmie Åkesson kommer ju bli minister då. Och jag tycker ändå det är lite intressant det här med att han envisas och säger att han ska bli justitieminister. Att det vis, eller statsminister. Att det visar att han liksom är upphängt på prestige, för att det borde ju vara migrationsminister som han skulle vilja bli, med tanke på att det är deras profilfråga. Det är det som deras väljare tycker är viktigast. Det är därför som människor historiskt väljer att rösta på Sverigedemokraterna. Och att han skulle ju med det här kunna lyfta den här frågan till att bli en liksom ännu viktigare portfölj i en regering. Om man är en partiledare som har en portfölj i en regering, så blir den liksom automatiskt lite viktigare. Särskilt om man skulle vara en sån profilerad partiledare.
Men du säger att du är förvånad över att han vill ha en prestigeposition.
Ja, men för att det låter lite mer som Ebba Busch, att hon ska vara näringsminister. Och hur går det för henne och för partiet? Det blir inte jättebra. Så att man kanske egentligen ska tänka på vad har man sina styrkor och vad har man...
Som Johan Persson som fick en ny tjänst nu som skolminister, som han borde ha haft från början.
Tänk rätt. lite. Mm. Slitet uttryck, men ibland så passar det väl. Och sen så kommer det ju vara en hel rad med sverigedemokrater som är gamla trotjänare, men som då inte är kontroversiella. Så att de här gamla gardet, skulle jag säga, kommer inte sitta en regering. Richard Jomshof kommer inte sitta en regering. Björn Söder kommer inte sitta en regering. Alltså jag skulle verkligen förvåna mig om Mattias Karlsson ens skulle sitta.
Men han vill väl säkert bli kulturminister, tror ni inte det?
Vill han det?
Det är möjligt.
Det tror jag.
Det är möjligt. Jag tror att just vad gäller migrationsministerposten så är en het kandidat också Henrik Winge för det. Och det tror jag mest baserar sig på att han sägs ha en väldigt, väldigt, väldigt god relation till moderater. De kommer bra överens. Migrationsministerposten är ju förstås någonting som Sverigedemokraterna vill ha. Och han anses också väldigt kompetent att göra politik. Och inte bara den här retoriska delen som ju Jimmy också är duktig på som partiledare.
Men statsministerposten får de inte?
Nej.
De kommer inte att få den, men det är klart att de kommer att aspirera på att göra det. Men jag måste ändå säga att alla de gånger som någon, jag, andra personer har frågat Jimmy också om han vill bli statsminister, det är inte ett entusiastiskt svar man får. Alltså det är mycket plikttroget. Ja, det är klart att vi blir statsminister. Men det är ingen glans i de ögonen när han tänker på det, skulle jag säga. Alltså det här är inte... det är inte en position som han egentligen tänker sig att han vill ha. Jag tror inte att det skulle passa hans personlighet, jag tror att han vet det.
Jag vill bara säga angående kulturministerposten så har de ju Alexander Kristiansson som jag uppfattar man i partiet ser gör ett väldigt bra jobb just kring kulturfrågorna. Han har varit ute och talat kring bland annat lotterifrågan och annat och internt har det varit väldigt uppskattat. Sen tror jag att partiet också kan vara ute efter att försöka ha någon typ av chockeffekt i att man vill ta då en ministerpost som inte är förknippad med partiet. Ta till exempel klimatfrågan. Om Liberalerna inte ingår, varför inte knipa klimatministerrollen och göra om helt så som man vill göra i den svenska klimatpolitiken?
Men de bryr sig ju inte om klimatet.
Jo, men det gör de. Bara att de har en annan uppfattning än de andra partierna i riksdagen. Så att det gör de, men deras politik ser annorlunda ut och den vill de ju naturligtvis väldigt gärna genomföra. Det finns också ett stort kulturkrig kring klimatfrågan så att de har mycket att vinna på att knipa den positionen.
Där har vi en annan gammal trotjänare som är Martin Kinnunen som är talesperson i den frågan.
Just det.
Jag tror att man kommer att försöka få, i så fall om man vill ha något som är lite oväntat, en post som appellerar till kvinnor.
Utbildningsminister.
Ja, de kommer att vilja ha en skolministerpost.
Det behöver vem kan det få bli en kvinna då som minister?
Det tror jag, för att de är ju väldigt inställda på kvinnor har vissa frågor och män har vissa frågor. Och där
men modernt.
Det är mycket modernt. Och där har vi ju bland annat Linda Lindberg som man lyfter upp i partiet. Hon är, förutom då att hon är gruppledare i riksdagen, så är hon ju också ordförande för SD-kvinnor. Och ställföreträdande talare, inte för att det egentligen har så mycket prestige på sig för Jimmy också. Så det tror jag att man kommer vilja göra. Och man kommer också att försöka få in fler kvinnor. Jag tror att det finns en kvinna som också är en gammal trotjänare i partiet, som är Julia Kronlid. Hon är talman nu, så hon har en lite undanskymd roll. Men jag tror att hon också har potential att kunna lyftas upp som en minister. Så att om man skulle titta på det, om vi säger att de skulle få 8 minister, bara nu är vi
inne
på
liksom
spekulationer, så skulle jag säga att man kanske max skulle ta 2 kvinnor, och då är det de, tror jag.
Sen tror jag inte att den här uppdelningen kvinnligt och manligt har att göra med någon typ av syn på könens egenskaper, utan man har tidigare ju gjort uppdelningar på grund av att man har räknat på hur intresserade olika väljargrupper är av olika frågor. Och då ser man ju naturligtvis att det skiljer sig mellan män och kvinnor i mätningar. Och därmed så har man också försökt göra olika framryckningar på områden, bland annat vårdområdet då, för att försöka locka fler kvinnliga väljare. Så att det grundas nog snarare i det, tror jag.
Det är också. Mm.
En sak som jag undrar efter allt det här snacket är ju, har valrörelsen inletts? Kan man gå så långt alltså?
Ja, men jag tycker nog att det var ett första babystep in i valrörelsen, det här med KDs beslut. Och vi kommer se fler sådana saker under våren. Vi kommer se Liberalerna som ju har riksmöte. Där kommer man väl att försöka i alla fall hantera det här med SD på något sätt. Och sen har vi Socialdemokraterna som ska ta fram sin nya profil. Det kommer ju bli intressant att se hur ny den blir. Så att vi är ju på väg in i en uppstart här.
Trevligt.
Mycket.
Mm. Och vi ses ju igen nästa vecka. Tack och hej för idag, Fredrik och My.
Hej då.
Hej då.
Tack alla lyssnare för att ni är med oss. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.